Podplay.
I åratal så har jag kollat på reality.
Det stämmer.
Det har varit mitt bästa alltså. Det är det enda, tror jag, som jag har som känns som en vän, som inte är en vän.
Vad är det du gillar med reality? Kan du förklara?
Jag tror att det är så enkelt att det är riktiga personer. Alltså det spelar ingen roll om jag kollar på Ullared eller om jag kollar på Ensam mamma söker. Mm. Gud vad många som lyssnar på det som tycker det är samma. Men,
alltså... För mig, jag förstår inte vad skillnaden är på Ullared och Ensam mamma söker. Exakt samma program tycker jag. Nej, men personer som får stå framför kameran, produktionen går runt där och tittar. Jag har inte riktigt fattat vad det är med reality.
Det blir ju som att jag sitter på en bänk och får titta.
Titta på folk
bara. Utan att själv agera. Så det är ju en otrolig avslappning. Mm. Jag som så ofta tar rodret i att underhålla eller liksom berätta något eller försöka få någon att må bra. När jag kollar på reality, då kan jag bara slappna av. Mm. Jag kan inte göra någonting.
Det är redan inspirerat.
Ja, det är faktiskt så jäkla skönt. Mm. Men nu ska jag i alla fall då, som 31-åring, själv bli reality-deltagare. Äntligen!
Alltså... Äntligen! Det var du bara, alltså, hade du varit singel längre?
Ja.
Då hade du varit med varenda reality som finns, tror jag.
Det krävs ju att mamma och pappa dör. Det är ju faktiskt det.
Ja, okej. Okay. Om dina föräldrar hade hamnat på bårhuset och du inte hade haft en pojkvän, då hade du varit med i reality 100%.
Ja, gud ja.
Du hade varit ett vrak varje gång du kom hem.
Men jag hade sagt ja nästa gång produktionen ringer.
Absolut. Så får du komma hem och sagt ring i psykakuten, för jag är på ingång.
Jag hade förhandlat otroliga summor också.
Ja. Och du hade fått minst en pojkvän i varje avsnitt.
Just det, är det som är problemet.
Mm. Du blir kär i någon första dagen.
Vilket fall som helst.
Det spelar ingen roll, du kan vara med Ullared och den blir kär.
Vi måste understryka att jag blir ju inte kär, har jag kommit på. Jag blir ju bara alltså, besatt av en trygghet.
Mm, exakt. Ja, alltså, du hade i alla fall hakat i någon.
Jag hade hakat i och blivit siamesisk tvilling. Alltså använt samma tröja som någon sketen Enköpingsbo född 97. Alltså det hade varit kaos.
Verkligen.
Men vi hade ju slut snabbt och jag hade varit med igen.
Japp.
Nu så ska jag då få haka på Henrik och vara en del av norska X and the City. Mm. Så Henrik har ju varit med i X on the Beach och de har ju en spin-off då som heter X and the City som de försökte köra i Sverige också, men som jag antar hade för liten budget så att folk fick filma sig själv med sina mobiler. Mm. Och det kändes liksom, för mig kände jag som har kollat på mycket reality, det i Sverige kändes som att de inte riktigt fick så mycket riktlinjer. Det var liksom man fick följa med någon som gick ner i tvättstugan typ och så filmade de det och så var det tjafs om vilken restaurang ska vi äta på. Det har också funnits X on the Beach kärleksparen som också var liksom liknande. Inte det bästa realityn jag sett.
Vilken är den bästa realityn?
Gud, Emily.
Du är väldigt svag för Danmark. Love Island, Danmark.
Det finns ju olika kategorier inom reality som jag tycker om. Alltså, jag gillar ju verkligen Mandelmans.
Ah, okay.
För det är ju trygg reality.
Jävlig bråk.
Nej, men de mjölkarna och kor. Mm. Alltså, det största problemet är att det är någon som har svårt att liksom, kalva. Mm. Och det löser sig alltid. Och det är också om någon dör så är de så jävla sköna och bara så här, livets gång. Och så är det någon trevlig musik. Liksom. Så det är bra i trygghet. Och jag kollar på reality av olika
kategorier, olika känslor.
Så när man lyssnar på olika poddar, det känner du säkert igen. Och ni som lyssnar också. Men sen finns det ju reality där man bara vill ha liksom, snasket. Mm. När det ska vara liksom...
Dramatik.
Ja, dramatik. Och det ska hända grejer. Och då är ju X on the Beach egentligen alla länder väldigt bra koncept. För det är den här paddan plingar och sen kan de bara åka ut och folk blir kära.
Men det finns ingen mening med X on the Beach.
Nej, de blir kända då och träffar sina ex.
Och ja, men för oss som tittar så är meningen bara att vi får se folk bråka med deras ex.
Ja, att vi får ju känna, gud, hur skulle du känna om den där killen kom upp på stranden, får man
och
tänka.
Sen slutar det bara mitt i, eller jag har riktigt fattat.
Det slutar med liksom originalarna. Att okay, de är på stranden och alla andra åker ut. Om det inte är något ex som har gjort sjukt bra tv, då kan den vara med på stranden.
Det är verkligen godtyckligt.
Om produktionen kände, alltså det som är så roligt med X on the Beach just konceptet är att det är bara produktionen som bestämmer allt. Mm. Det finns inget liksom spel. Men...
Det är det jag menar, för Paradise Hotel förstår jag att då ska man spela i par och sen till slut ska någon kasta en kula.
Mm. Men det är roligt också för det är så tydligt att de som är med i X on the Beach blir så påverkade av Paradise Hotel, för de kan säga så här, kan jag lita på dig eller jag vill inte åka ut.
Det spelar ingen roll.
Alltså det är liksom... Ja,
vad är Love Island? Då var det att folk ska bli kära.
Tävlingen där är att du ska dejta. Du ska hitta någon som du blir kär i. Så att du i slutet ska då välja den personen. Så att ni ska dela på pengarna. Så det är ganska likt Paradise Hotel. Mm-hmm. Men mycket mer kärleksinriktat.
Det är inget spel som de pratar om hela tiden i Paradise Hotel.
Jo, det är faktiskt det. För du ska vara i par i slutet av veckan. Mm-hmm. Och sen i slutet så ska folk rösta på dem som de tror är kärast.
Okay.
Och de som är kärast,
alltså, de får se... någon skulle ha pitchat det här för mig. Och jag jobbar på att jag skulle ha sagt, du med huvudet, gå ut härifrån. Vem fan ska kolla på den här skiten? Ja, men så har de hur många tittare som helst.
Och det är ju också de här reality-deltagarna som är de modigaste människorna i världen. Som ger hela sitt psyke, ja, men personlighet.
Lisa, varför gör de det då?
Jag vet, men alltså...
Inte en positiv känsla som får dem åka dit.
Nej, nej, men de är modiga för det.
Ja, ja, absolut. De är precis lika modiga som folk som börjar ta heroin, känner jag.
Okej.
Okay. Jag känner att det är samma sak.
Ja, jag förstår.
De har ett hål i sig som de försöker fylla på olika sätt.
Men jag tänker också att jag tror att vissa är med liksom för att bli kända och för att synas.
Absolut.
På samma sätt som många vill bli skådespelare.
Absolut.
Eller liknande. Det har blivit bara fulare på grund av att folk ligger i tv och bråkar och har lite kläder på sig, antar jag.
Men jag upplever verkligen att de få klipp jag ser på Paradise Hotel, så upplever jag att när folk sitter i synken så är de inte närvarande. Det enda de tänker på är att deras kompisar ska se det hemma. Hur cool verkar jag nu? Är jag snygg i den här vinkeln? Det är hela tiden att de liksom söker vad ska andra tycka om mig? Hur framstår jag? Och så tar de beslut som är helt liksom... För att de tar inte beslut av rätt anledning. De tänker inte, vad vill jag? Vad känner jag? Utan de tänker, vad borde jag vilja? Vad borde jag känna? Vad skulle andra göra i den här situationen?
Det är också mycket på grund av att de flesta är under 20 år. Alltså många. Det är ju, alltså, man ska inte göra någonting innan man är 20 år.
Nej, man ska bara ligga hemma och tänka på vad man har gjort i livet.
Ska göra efter 20. Det kan man göra.
Planera framtiden.
Nej, men och nu ska ju liksom jag få göra allt det här. Jag ska få synka, som jag har varit så sugen på. Alltså, jag, absolut, jag har varit med i Toppmodel för 1000 år sedan. Men jag var med i 4 avsnitt och jag var, alltså... Jag kommer knappt ihåg någonting.
Nej.
Jag kommer ihåg att jag grinade som en stucken gris.
För att titta på... Förvånad jag blir! Alltså du börjar ju grina bara av att nu ska vi spela in. Ah, då kommer tårarna. Alltså det blir för mycket.
Ja, men det som var verkligen för mycket var ju att de frågade för mycket negativa saker. Jag trodde såhär, nu ska vi bli toppen, det kommer bli härligt. Och min känsla var ju också, nu kommer jag bli känd. Nu kommer jag bli modell. Alltså det var ju extremt mycket bekräftelsekänsla jag hade när jag skulle vara med. Liksom. Det var ju det som bubblade i mig. Och sen så märkte jag så tydligt när jag satt i synken då, när man får de här frågorna, att det var så negativa frågor. Vem är din största rival? Vem tycker du ska åka ut? Vem är sämst? Jag hade inte förberett mig för
det. Nej, det hade du inte. Du trodde bara skulle fråga dig, hur var din barndom, lycklig? Det du vill prata om, jag mår bra,
största förebilden, jag är glad.
Jag vill hjälpa andra.
Och det fick jag också så mycket skit för, att jag hjälpte folk i tävlingarna och allt möjligt. Men nu i alla fall så känns det som att jag med nyktra ögon. För att det är väl efter 30 man ska göra reality.
Banna alla under 30 med reality.
Och få stå och synka. Och jag har ju börjat med det här redan. Alltså första avsnittet sänds ju imorgon, den 8 december på dplay.no. Så där kan man se.
Kan man kolla fast man bor i Sverige?
Det antar jag.
Det får de.
Vi kommer att bli varse. Jo, men jag har varit inne och kollat på norska program på .no. Så det ska nog gå. Annars får man lösa någon VPN.
Annars ska vara VPN.
Ja, men jag kommer ge information i alla fall i mina sociala medier. Hur man kan se det, självklart. Och det känns jättespännande.
Ja.
Det känns också i en trygg liksom, sfär. Det är ju inte någon tävling. Jag är inte med personer jag inte känner mig trygg med. Det är ju bara liksom, det är filmat från min födelsedag.
Det som man inte vet när man är 20 är att produktionen är skyldig dig saker, inte tvärtom.
Exakt.
Det är det alla som är med på tv känner. Att de i produktionen säger, kan du inte göra det här, kan du inte göra det här, kan du inte göra det här. Och de säger, jag måste säga ja, för de låter mig vara med på tv. Men de har inget tv-program utan dig. Så du kan säga, nej, jag kommer att göra så här nu. Filma det, lägg upp det om ni vill.
Det är det som är paniken för dem i Ex on the Beach. Ja, för där är det, om du inte gör det här, de hotar ju säkert dem.
Ja,
de skulle inte förvåna mig.
De behöver inte säga det, det vet de ju själva. Helt plötsligt, pling, så åker folk ut i den där paddan. Men det man vet när man är 30 är att man kan säga till produktionen, stopp, det där filmar ni inte, eller vi gör som jag vill. Vi kommer nog gå på middag och det kommer vara trevligt hela tiden. Ingen kommer bråka på middagen och därmed basta.
Måndag, lika och olika. Jag har alltid haft en upplevelse att jag löser saker på ett lite annorlunda sätt. Och att jag har haft svårt ibland när jag träffar människor att de ska låta mig vara fri i det. Alltså jag är uppvuxen med att typ mamma och pappa moppa golvet med använda trosor. Du fattar den grejen?
Ja, alltså, jag har varit i ditt hem.
Eller att man rör om i en soppa med en tandborste.
Ja, det är det som finns i det som används. Ja,
det är det jag har blivit uppvuxen med. Att allt kan användas till allt och inget är äckligt också lite.
Det måste jag säga, det har ni verkligen tagit fasta på. Alltså. Folk kan bli så chockade av dig.
Ja, och det, är liksom, det har ju mest varit problem med pojkvänner som har tyckt att det har varit liksom...
Så där gör man inte.
Nej, men precis. Och även, alltså om du skrattar åt Nese, det tycker jag är bara skärmigt. Mm. Men jag har ju också
men haft... folk säger ju till dig.
Exakt. Mm. Jag har haft vänner som liksom så här att... Yes. Nej men... Alltså så.
Jag säger ju sällan till dig. Jag kan säga nu är du inne på en gammal lösning. Ja. Jag accepterar och flyttar mig åt sidan. Därför att oftast är det också att du ska lösa ett problem för oss. Mm. Och då om jag säger det finns ingen vanlig lösning. Då säger du direkt, men det finns en ovanlig lösning. Och då får vi ta den.
Jag minns en gång när vi bara hade en kastrull. Jag tror vi bodde på Hjalmar Branting. Och jag kokade pasta, korv och ägg i samma
kastrull. Det tror jag verkligen fan att du åt korv och ägg. Det var det enda du levde på då.
Jag var också så glad för allt kokas i 7 minuter.
Marsch var så jävla bra. Du var inte tvungen att fiska upp korven tidigt.
Nej, men alltså varsågoda för tipset, känner jag bara. Alltså, men folk tycker
varför det gör inte alla det här? Ja.
För antagligen för att, jag vet inte, för att ägget är skitigt eller vad tycker folk?
Jag tror bara att det är väldigt äckligt att äta sen. Alltså,
varför?
Det är inte så många som är förtjust i kokt korv.
Nej, men okej, okay, men om du ska äta korv, pasta och ägg. Det är det du ska äta.
Och allt ska kokas, för ja. Jag inte stek
korven. Förstår du hur sjuka folk är i huvudet då, som kokar pasta
är
igen?
Olika, ja, men det är verkligen, det är de gör fel. Ja. Du har hittat en lifehack.
Men sånt där har ju jag fått så jävla mycket skit
ja,
för.
Ja, verkligen, verkligen.
Och det jag märker så tydlig skillnad i min och Henriks relation är att han ger mig totalt fria tyglar.
Mm.
Och det har jag gjort. Att det är där går över gränsen. Det är som att jag har kämpat i hela mitt liv med att jag ska få göra de här sakerna. Och att det är rätt.
Att rättfärdiga att så här kan man också göra. Det som stoppar dig är bara att du tycker det är lite konstigt. Ja. Det är ju inget fel som har hänt när jag lägger allt i samma kastrull.
Jag spar tid.
Ja, jag är tidseffektiv här.
Så det som har hänt är att jag har stått och liksom haft dragkamp då med en annan person. Ofta. Som har tyckt att det jag gör är fel. Och jag har dragit det hårdaste jag kan. Och jag har ju lärt mig att dra det hårdaste jag kan. Vilket gör att nu ibland... Men då ramlar jag ju.
Ja.
Därför att i torsdags morse så hade jag och Henrik bestämt att vi skulle ställa klockan en timme tidigare än vi skulle gå upp. Vi skulle koka kaffe, vi skulle ligga i sängen och lyssna på Alex och Sigge för de hade släppt ett extra poddavsnitt.
Mm. Otroligt mysigt.
Visst.
Verkligen.
Henrik säger också ja till allt så han tycker att det är en super idé.
Mm. Var är
ja, vad kommer nu?
Jag bävar!
Jag tycker det är begränsande. Henrik vaknar ännu tidigare den här morgonen. Så han går upp och bakar bröd och gör liksom en frukost istället för att vi bara ska dricka kaffe. Så han kommer in på en bricka och lägger liksom framför mig på täcket. Och sen så kryper vi ner och så börjar vi skära upp bröd. Vi sätter på podden, vi liksom drar på smör, vi har på massa olika goda pålägg. Kaffet smakar fantastiskt. Det som händer när man precis har bakat bröd är ju att det är väldigt varmt.
Stämmer.
När man lägger på smör på väldigt varmt bröd,
smälter
då bara. Smälter allt. Mm. Det blir bara typ en soppa.
Ja. Vilket det gillar jag verkligen inte.
Nej, det är inte nice.
Nej.
Vilket gör då att när man äter det här,
så rinner det,
då rinner det på hela händerna. Mm, liksom, det rinner ju ner liksom,
ja, på handlederna och ja. Underarmarna.
Vi är helt smöriga, men vi håller oss liksom över
tallriken
och vi sitter och lyssnar och det är så jävla mysigt. Jag äter ju så snabbt, så jag äter upp först.
Mm.
Jag vill absolut inte gå ur sängen.
Nej, du skulle egentligen behöva gå och tvätta händerna.
Gud ja! Alltså, det dryper av smör.
Ja.
Och då är det som att det finns en automatisk verksamhet i min hjärna som tänker, hur löser jag det här utan att gå ut ur sängen? Det är ju det som alltid gör att jag försöker hitta en alternativ lösning.
Ja.
Min lösning är då att jag kommer på att smör är som olja. Och olja är som en lotion.
Nej, 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 nej.
Så jag...
Nej, 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 Lisa. Det är det verkligen inte. Smör och olja är samma sak.
Jag tänker perfekt.
Du har en liten smörja. Hur klarar du det någonsin?
Nej, men alltså, det går in i huden på armarna. Jag smörjer i dekoltage.
Inte in, Lisa. Du ligger på dina sängkläder just nu. Alltså det är det enda som har hänt i din säng.
Jag smör in mig och så plötsligt så är jag inte längre smörig om händerna. Nej. För allt i
du ser inte smörig om bara händerna längre.
Jag lägger brickan över Henrik som fortsätter äta och så bäddar jag ner mig. Henrik är så inne i sitt liksom, dricka kaffe, äta och lyssna. Att när han är klar så är han då på väg upp för att tvätta händerna.
Mm,
varpå jag säger,
nej, 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 nej. Det där, undvik det där.
Jag har tipset. Jag har alltså mig själv tipsa min egen pojkvän
om att smörja in sig med smör. Lisa, så, nu måste jag se från så gör man inte. Man kan inte smörja in sig med smör.
har blivit dags att lämna scenen till vår älskade Dymo Stockholm. Och den här veckan har hon faktiskt hand om sponsorssegmentet som är personlig almanacka.
Dags för Dymo Stockholm tänker högt. När ni, Lisa och Emily frågade mig om jag ville designa era personliga almanackor så var ju det, ja, var det lättaste jag sagt i hela mitt liv. Alltså kreativa överraskningar är ju mitt elixir. Alltså det är min bästa bensin, mitt bästa bränsle. Det är allt jag vill jobba med. Jag började att utforma din kalender, Lisa, så jag tänker att vi ska börja i den änden. Så du kan plocka fram den nu och så kan du titta på framsidan. Och hur tänkte jag då när jag skulle bestämma framsida till dig, Lisa älskling? Jo, jag får ju naturligtvis gå till de enda personerna som du högaktar mer än mig och Emily. Och det finns ju bara två då, och det är ju Rihanna och det är Henrik Henry Borg. Så det var för mig en självklarhet att smälla upp den här fantastiska bilden på Rihanna som är så jävla snygg ju. Alltså den är otrolig. Och med guldbandet som löper över, för det tycker jag är så trivsamt med personlig almanacka. Det här bandet till höger, det är alltså ett gummiband som man kan välja färg på, som liksom håller ihop kalendern då, så att allt är på sin plats. Och jag tänker att den här guldiga nyansen kommer passa dig perfekt, för det gjorde ju du tydligt för oss. Och kanske för dina följare också för några år sedan, att nu är det guld som gäller, du köper inget annat, och det har du ju verkligen hållit dig till. Så att du skulle ha ett guldsnöre, det var ju det minsta problemet vi hade. Sen går vi vidare till en sida då som jag misstänker ska vara någon form av kontaktsida. Alltså att dina kontaktuppgifter ska stå där om din kalender nu skulle komma på vift. Men eftersom att du arbetar med Elin så vet ju jag att din kalender inte kommer att komma på vift. Så då kunde jag göra något annat roligt med den sidan. Så då kom jag att tänka på att jag ville skriva någon rad, något citat som du har kläckt ur dig någon gång och som gör att jag och Emily blir så kär i dig. Och då drog jag mig till minnes om att Emily, jag var alltså inte med när den här legendariska repliken droppades från din trut, utan det här är Emily som har återberättat för mig. Som jag har förstått det så var du, Emily, Mike och David på någon konsert. Ni befinner er i Stockholm. Det är inte någon vanlig typ av konsert, alltså Post Malone eller Eminem, fan vet jag, sånt som man kanske förknippar, vi ska gå på konsert, utan det är liksom någon form av, jag vet inte, orkester, alltså är det någon symfoni, alltså det är något pampigt som djävulen som har gått av stapeln, och ni är där, ni är bänkade, det är något långt utdraget som äger rum, och när detta då tar slut och applåderna har lagt sig så reser du dig upp och summerar upplevelsen med my oh my. Och när Emily berättade det för mig så blir jag lika golvad som henne, för vi är så jävla ovana med att du slänger dig med de där typen av engelska uttryck. Även jag ju. Alltså det är verkligen någonting som förenar oss, att du och jag har inte så himla många utländska referenser eftersom att film inte är ett av våra intressen. Så vi har liksom inte lagrat dem där, så att när de väl droppas så blir det så jävla starkt. Så din första sida i kalendern är my oh my, vilken konsert. Så ger vi oss raskt in i själva innan mätet, då valde jag lodräta dagar. Av den enkla anledningen att jag tycker att det är trivsamma så. Så ni får bara put it in a pipe and smoke it. Och du, Lisa, är ju förtjust i solrosor. Du tar ju kulor för skiten. Så det blev solrosor upp till. Och mot slutet då så kan man ju fylla i sidor och anpassa slutet på sin kalender precis efter tyck och smak. Och jag satt och klurade lite, för personlig almanacka har ju väldigt många olika varianter där. Man kan ju slänga in allt möjligt, listor och diagram, och man kan kartlägga allt möjligt. Alltså det finns väldigt många olika alternativ helt enkelt för slutet på sin kalender. Men så satt jag och tänkte att det känns typ inte som att, alltså det kändes verkligen som att det största behovet du skulle kunna ha i så fall är typ bara tomma sidor där. Så att jag valde bort det mesta och så slängde jag in massa tomma A4 så du kan skriva upp lite egna att göra grejer, och sen kan ju du sitta och skissa där lite också till dina, göra dina gulliga tröjor och dina gulliga byxor som du gör ibland innan. Eller när du ska göra dina designsamarbeten kan du sitta och rita där lite mot slutet. Så det var din kalender, Lisa. Hoppas att du älskar den. Emily, då blir det dags för dig. Jag kände väldigt kraftigt att jag ville att du skulle ha konst och poesi och din kärlek för kvinnor på framsidan. Och vem summerar alla de tre faktorerna bättre om inte Stina Wolter? Och det finns ju, kan det finnas någon på jorden som älskar Stina Waltersson du gör? Alltså du är ju tokig i henne. Du älskar henne, du cirkulerar runt henne som en hök. Vi alla tycker att hon är fantastisk, men du är ju den som alltså går i bräschen. Stina Walter kändes alltså given för mig att ha på din kalenders framsida. Baksidan, Emily, var nästan lika självklar. För frågar man dig vad din bästa resa är, så svarar ju du alltid Laos. Och Gud vet hur man uttalar det. Laos, Laos. Gud vet vart fan det ligger. Det vet varken Lisa eller jag. Du kan ju berätta för henne nu direkt eftersom du har henne bredvid dig. Vi vet inte det. Däremot vet vi vad som hände i Laos när du var där med dina utbytesstudenter. För det har du berättat, ja, är det 6599 gånger. Vi vet alla anekdoter om barnen som kom insjungandes och ni åt i ring. Och det var in och ut ur olika små hus. Och det var kulturutbyte och det golvade dig. Så därför är det klart att du ska ha ditt älskade Laos på baksidan av din kalender. Nu kan du alltid ta upp det och titta och minnas tillbaka på de små stenarna som barnen målade. Och som du sedan la i krukorna i mitt rum i Flemingsberg några år senare. Perfekt. Och hade jag frågat dig hur du ville ha din bord, alltså där Lisa har solrosor, så hade du sagt att du skiter i vilket. Jag unnade mig faktiskt att haka på det. Men jag kände att jag ville att det skulle kännas, alltså att det kanske skulle gifta sig lite med framsidan. Stinas tavla som du har på framsidan är ju väldigt varm i tonerna. Och du har ju även det här guldbandet som jag placerade även på Lisas kalender. Så jag för mig att jag valde något ganska mjukt och fluffigt i någon typ, jag vet inte, pastellig ton. Sen kommer vi till dina personliga sidor, Emily. Och när jag såg, alltså, jag säger bara som Lisa, my oh my, när jag såg alla olika diagram och listor som man kunde slänga in där bak. Så att jag kände att det var givet att du skulle få mesta möjliga av allt det där roliga pysslet i slutet av din kalender. Och det nästan allra roligaste, det som jag blev mest positivt överraskad, var att man kunde lägga in väldigt, väldigt mycket olika kart. Alltså, det var nästan som att det är en hel komprimerad kartbok som man kan få i slutet av sin kalender. Så den har jag slängt in där så att du kan ringa in Laos en gång för alla. Och med detta sagt så hoppas jag att ni blev så nöjda med era kalendrar. Tack så mycket för att jag fick i uppdrag att utforma dem. Jag ser verkligen fram emot att vi ska fylla våra kalendrar med massa mysiga tillställningar 2021. Puss puss, älskar er!
Fan vad fin grej det är när någon som älskar en har lagt ner personlig tid på en.
Då känner man my oh my.
My oh my. Alltså, det här är det finaste. Det är så rolig grej. Alltså, helt ärligt, om man är lite så här osentimental med julklappar, då skulle man kunna gå ihop två polare, eller att man är tillsammans eller vad som man säger, ska vi göra åt varandra? Vi köper en personlig almanacka åt varandra, precis, i julklapp, precis. Så gör du min så gör jag din.
Det är jättemysigt.
Det är så jävla kul.
Det är alltså, för vissa kan det ju verkligen bli en press, ja. Men om man har Charlottes personlighet så är det ju alltså det roligaste man kan få göra.
Ja, och det har ju många.
Det är som hon skulle vilja ha fyra till sidor som kan skriva saker som my oh my.
Ja, och absolut att hon skulle kunna jobba med att göra personliga almanackor till folk, men tänk vad roligt om David skulle göra en till dig till exempel. Alltså, vad du skulle tycka det var gulligt vad han valde för
typsnitt. Ja. Men sist tårarna sprutar.
Och kärlek varje gång du öppnar den.
Mm, just det. Det är verkligen viktigt.
Jag är så nöjd med mina val.
Jag är helt nöjd med min också.
Din framtida är otrolig.
Den är verkligen hur fint som helst.
Jag måste lägga upp dem som poddvideo på min Instagram så ni kan gå in och kolla också om ni är nyfikna och se hur det ser ut. Mm. Jag tycker att det här är en given julklapp. Om ni fortfarande sitter och tänker, vad ska jag köpa till vem fuck som helst?
Mm. Så verkligen. Är det här. Det är till vem som helst. Ja. Du kan köpa det till en morfar, en kollega, en svärmor, en syster, vem som helst.
Ni har en kod som är lika olika som ger 10% utöver beloppet som det kostar att göra den här fantastiska personliga julklappen. Mm. Och redan innan så kostar den mellan 200 och 300 spänn. Så det är ju billig skit som folk kommer bli så glada för att få.
Mm, det är verkligen. Jag är så nöjd med min. Det är alltså att någon har gjort den till en är nästan, det är för mycket. Varje gång man ska skriva upp något så kommer man ihåg varför de här valen har blivit gjorda.
Men när mår vi som bäst? När vi blir sedda. Ja. Lika olika ger alltså 10% rabatt på hela ditt köp.
Min kille tar Viagra i hemlighet.
Öppna mejlkorgen!
tjejer, jag har ett stort bekymmer och skulle verkligen behöva hjälp då jag inte vet vem jag ska vända mig till för att diskutera det här. Jag har träffat en kille som är helt fantastisk. Vi har träffats ett par månader och jag svävar på moln. Det finns dock ett problem som uppstått under detta tid, vilket är att vi, eller snarare han, haft problem på sexfronten. Och vi har helt enkelt inte lyckats få till det ordentligt ännu. Han har sagt att han känner press för att han tycker om mig och är rädd att jag ska lämna. Vad är det här med killar?
Det här är vanligt.
Det är jättevanligt. Okay. Vilket gör att han stressar upp sig när vi ska ligga.
Alltså killar har så stor press att ha stor kuk, att kunna liksom
bra i sängen,
ha sex
de som
tre gånger i rad.
Ja, och att det ska vara, alltså de vet ju hur mycket tjejer pratar om sex ändå.
Ja, och det är ju bara också de i princip som, alltså absolut att tjejer kan föra man av död fisk i sängen och sådär. Absolut. Men det är killen som ska prestera.
Alltså, ja, det är ju bara så vi har byggt upp det i samhället. Ja. Och det ska de också kunna från att de är små. Alltså det är liksom som att vi förväntar oss att de ska bara veta hur man gör. De får aldrig lära sig, de kollar bara på porr där man inte lär sig ett piss.
Mm. Nej, men just det här när killar ska ha sex första gången med en tjej som de verkligen gillar, tycker om. Det är ett problem för dem.
Det är ett problem, ja. Jag försöker bara vara stöttande och svara att det inte är någon press eller stress från min sida. Efter att han sov hos mig senast hittade jag en karta med tabletter som efter en googling visar sig vara Viagra.
Gud, när man googlar och hjärtat bankar.
Oh, det är som man ligger i mörkret. Det,
så står det bara Viagra, sexlust.
Ja, då är man alltså, kallvarm. Mm. Mm. Och detta är självklart inget han berättat för mig och jag vill helst inte berätta att jag hittat den just för att han inte ska känna sig tagen på sängen eller pressat på något sätt. Men vad fan gör jag nu? Hur visar jag honom stöd i en situation som måste vara superjobbig för honom utan att berätta allt vad jag vet? Eller ska jag berätta? Allt jag vill är att visa att jag vill vara med honom och att saker får ta den tid det tar. Snälla hjälp mig, tack för en fantastisk podd.
Okej, okay. Alltså kan du sätta dig in i situationen, Emily? Vad hade du gjort?
Att jag träffar en ny kille och att vårt sex inte riktigt funkar och att han tar Viagra i hemlighet.
Ja, du har hittat kartan.
Alltså,
vad gör du när du hittar kartan? Googla.
Googlar i mörkret, precis som
ja, men efter googling.
Ja, efter det blivit varmt och kallt om vartannat i mitt ansikte. Mm. Då skulle jag bara känna att jag... Alltså grejen är att jag har inte så stor erfarenhet av Viagra.
Nej.
Alltså jag har ju hört att yngre killar tar det för att kunna ha stånd länge typ. Mm-hmm. Och ha sex länge vad jag förstår. Men om jag kände att vårt sexliv inte riktigt funkar, jag försöker prata med honom, han vill inte riktigt. Och sen hittar jag Viagra och vårt sexliv är bra, då skulle jag inte bry mig så mycket. Då skulle jag bara, varsågod, gör vad du vill i din hemlighet.
Men skulle du inte bli avtänd då om han gick iväg? Så ni börjar hångla och så går han iväg, så vet du att han går och tar tabletten.
Nej, men jag får ju hoppas att han är så pass smart att han tar tabletten och sen inleder en...
Så kan ju inte måste veta först om du är tänd, annars går han ju med stånd 3 timmar.
Om jag är med en kille som jag gillar så måste han veta att han ska göra mig tänd. Och det kan han göra när han vill, morgon, middag, kväll. Jag är inte en svår person på det viset. Mm. För mig det är inte så mycket att jag är så nej, nu går det inte för jag är stressad. Mm. Alltså det går alltid att få mig på humör. Mm. Om man är en person som vet hur man ska göra. Mm. Så att det känner jag mig inte rädd. Då känner jag att om han har tagit det beslutet att ta pillret, då får han också bara hjälpa mig att komma dit, så kan vi absolut ha sex.
För alltså, min känsla är också så här, jag tror att jag skulle vilja säga att jag har hittat dem och att det är okej att han tar dem och att, alltså, att det kan vara så här, men en grej som de gör tills pressen släpper.
Ja, precis. Jag menar, alltså, där tror jag det är man en person som gillar att prata om saker eller är man en person som inte gillar att prata om saker. Mm. Så att är man en person som gärna vill lufta saker så tror jag egentligen att det är bäst. Mm. Och så jag såg att, man inte säga, jag har googlat, men jag hittar de här pillerna och jag vet vad det är.
Gud, då blir han varm och kall.
Det ska bli, för det har du redan blivit. Så det räcker nu, alltså här blir vi varma och kalla tillsammans.
Det där måste jag lära mig. Mm. Han gav mig den känslan, det gör inte om jag ger han.
Nej, han får överleva det. Han har ju fan tagit Viagra i hemlighet.
Ja, men alltså, det känns också som att varje gång man lyssnar på alltså, någon så här sexolog eller någon som är på tv eller podd eller vad som helst, det de säger hela tiden är bara kommunikation.
Ja, det är det, ja. Alltså grejen är att kan ni komma till ett ställe där ni ligger och fnissar åt att man har tagit Viagra i hemlighet, då är ert sexliv räddat.
Ja.
Alltså när ni kan komma över att det är pinsamt. Det behöver inte vara pinsamt, det är bara mellan er. Mm. Ibland kan det vara så mysigt att ha saker som är så här, om någon annan hörde om det här så jag skämmas sönder. Men nu är det bara vi två. Så vi kan ju skratta så jävla mycket åt att vi har betett oss på det här sjuka viset.
Det man ska ha med sig är att när killar blir påkomna och skäms så är ofta den närmaste känslan ilska.
Det är deras enda känsla de har.
Exakt,
så det spelar ingen roll vilken känsla de fick. De kommer visa sig ilska utåt i alla fall.
Så det som kan hända, jag vet inte hur den här killen är, men det som kan hända är ju att han blir irriterad på henne och säger, varför har du varit i min låda? Eller,
absolut.
Sådär.
Så att den risken finns, men ska man ha en relation med en kille länge så kan man inte alltid hålla på och tassa runt hans ilska. Därför att de blir ju arga för vad fan som helst. Alltså man kan ju säga, kan du plocka in din disk? Du ska på med hela tiden.
Ja, men jag vill bara att hon som lyssnar ska veta att den risken finns. Så att hon inte blir chockad när vi är bara, säg bara, prata med varandra.
Ja, absolut. Och sen så har en ilsken röd kille rakt ner.
För han kommer skämmas och det värsta killen kan skämmas över, det är snoppen.
Just det. Så att... inte vara problem kring snoppen.
Nej.
Och alltså, jag kan bli så full i skratt av tanken på vad snoppen är. Mm. Alltså, i de allra flesta fall är det bara en liten skrumpen liksom...
test.
Alltså det är en liten test som ligger mellan deras ben. Och så ska de låtsas som att det är någonting. De ska också prata om att man ska ha bollar. Alltså snälla, ta aldrig upp dem ens. Vad är det jag ser? Alltså det där är något stäng. Det jag känner att jag känner när killar håller på med det, att jag vill säga till dem: anus too close to the vagina. Ni har något som är fel mellan benen. Sluta prata om det hela tiden. Sluta ta på det, sluta visa upp det. Alltså det är ingen som är intresserad. Det är bara ni som har ett intresse. Och att det är där ska sitta någon form av manlighet. Alltså, ta aldrig fram någon jävla stor monsterkuk och visa mig. Stäng ner det hela den där verksamheten, känner jag. Så kan vi börja någon annanstans att prata. Bilden av dem försvinner inte. Jag läser nu till mejl. Alla som inte har fått det.
Det var inte bollarna.
Men det är så jag känner. Hej finaste ni. Jag och min pojkvän har varit tillsammans i snart ett år. Och jag har nästan aldrig tänkt på att han varit med andra tjejer tidigare. Eller blivit ledsen över det. Men nu för någon dag sedan så stötte jag och min pojkvän på en tjej som han tidigare legat med. Jag kan inte få bort bilden av de två tillsammans. Det är allt. Hur de träffades, de i sängen eller att de sitter och pratar. Jag är hemma rätt mycket själv just nu och bryter ihop minst en gång per dag. Jag har pratat med min pojkvän om det, men det är liksom inte hans fel och han vet inte vad han ska göra. Han försöker trösta mig, men det hjälper ju inte ett dugg eftersom bilden fortfarande är kvar. Vad ska jag göra?
Gud, hon bryter ihop en gång per dag när hon tänker på.
Det är mycket. Det påverkar hela hennes liv nu.
Alltså så här svartsjuk har jag varit i en relation i mitt liv. Och det här är bara nu min erfarenhet. Jag säger inte att det är så här. Men alltså den relationen var ju inte sund.
Nej.
Det var ju en person som jag kände
den skulle kunna... Den svartsjuka hela tiden.
Exakt. Det verkar ju dock inte som att han är så svartsjuk. Men jag menar, anledningen till att jag var svartsjuk nu när jag kan se tillbaks på det är ju att jag var osäker i relationen. Och att han var benägen att vara med andra och så vidare.
Ja. Det fanns alltid ett hot om det i alla fall.
Exakt.
Och att det kunde hända när som helst, ni kunde göra slut när som helst och då skulle han vara med andra tjejer.
Ja.
Men jag vet inte, jag upplever inte att det är så i den här situationen. Men det vet vi inte. Så du kan ju fundera över, varför blir du så svartsjuk? Är du rädd att han ska vara med andra? Varför är du rädd att han ska vara med andra? Är det något som har hänt tidigare? Har det hintat som det, eller känner du dig underlägsen honom? Känner du att han är för bra för mig, han kan när som helst lämna mig, han kan få vilken annan tjej som helst? Är det sådana tankar?
Hon säger ju att hon inte kan få bort bilden av det som har hänt mer än att hon är orolig att något ska hända.
Ja.
Och jag tänker att det oftast kommer från osäkerhet.
Mm.
Alltså att man själv inte tycker att man duger, men jag vet inte, alltså...
Det är ju också en bild som man har, alltså som vi i världen har, av att när man är... Alltså vi vill ju att man ska träffa någon när man är 15 år, båda ska vara oskuld, så ska man bara vara tillsammans med den, så ska man få barn och ska få ett hus och leva tills man är 80 år tillsammans. Minst. Det är liksom det som är våran målbild.
Mm.
Då har man en ren relation.
Mm.
Det är ingenting som har förstört den eller befläckat den här relationen. Vilket innebär att man då blir ställd när man träffar någon som har varit med andra innan. Så är det ju 99% av alla fall. 99,99.
Mm.
Alla är det så. Såklart har folk haft tidigare relationer. Och det man får komma ihåg är att de visste ju inte då att de ska träffa dig. Det var inte så att de valde mellan dig och den andra. Även om det var så har den nu valt dig.
Mm.
Jag vet inte hur man blir av med det där, för att...
Jag tänker att känslan måste ju komma från att man känner att man inte är lika bra själv. Annars så tycker man, för jag vet ju också att Henrik har varit med andra, men jag känner ingen svartsjuka kring det, för att jag känner att han vill hellre vara med mig. Jag känner det tydligt, jag känner själv att jag liksom är en värdefull person som han vill vara ihop med och ligga med och skratta
och
med.
Mm.
Jag har ju till och med sett honom ha sex på TV.
Just det.
Alltså det är ju speciellt faktiskt, men det rör mig. Jag tänker inte ens på det.
Jag tror också att du säger att det är svårt för honom att hjälpa mig, det är inte hans fel. Men det är hans problem.
Exakt.
Så han behöver verkligen hjälpa dig med det. Och det kanske han kan göra på massa olika sätt. Alltså, och du kanske får göra någon form av liksom KBT-terapi med honom med det här. Att varje gång du får upp de här bilderna så ber du honom, nu ser jag det här igen. Ja, nu tänker jag bara på er. Hur var det? Var träffades ni? Vad gjorde ni? Istället för att han ska hålla på och svara på de frågorna. Så kan han då varje gång det här kommer upp till ytan och du känner att nu vill jag bryta ihop igen. Då får han, om han inte är med dig, skriva ett sms. Om han är med dig, berätta för dig. Fina saker om dig.
Hålla om dig.
Ja, säga bara, jag tycker du är fantastisk på det här viset, på det här viset, på det här viset, på det här viset. Jag känner så här när jag är med dig. Om han inte är med dig kan han skicka en bild där han har tagit på dig i smyg. Kolla här, jag har tagit på dig när du sover. Du är så söt när du sover. Jag tänker på dig varje minut av varje dag i mitt liv.
Ja, alltså hon får se det som att så här, det här är ett problem som hon har som hon behöver bli av med. Och som han, alltså det här är någonting som är också jobbigt för honom, får hon inte glömma. Så att de behöver ju verkligen prata om det här och säga, precis som du säger, jag önskar det här när jag känner så här. Hon måste komma med lösningen. Sen är det han som måste leverera om han vill vara med er då. Så om ni sitter och kollar på en film, någon är lik den här ex-tjejen, då säger du bara, nu tänker jag på det.
Nu triggas det igång. Och då får han hjälpa dig ur det och då kan ni hitta en gemensam lösning på hur han gör det.
Ja.
Och jag tror tror att det kan vara bra för dig då att få höra bara... Det kan också vara att han säger så här, kommer du ihåg första gången vi träffades?
Mm.
Och så återberättar han den historien för dig. För då kommer du liksom, varje gång det triggas upp de här minnena så kommer andra minnen att ta över. Minnen av er två. Han kan prata om hur ni träffades, eller han kan prata om, kommer du ihåg första gången vi hade sex? Kommer du ihåg hur vi satt upp och pratade den där gången vi var i sommarstugan?
Det kan också faktiskt. Det här är kanske lite tokigt tips, jag vet inte om det här är rätt.
Mm-hmm. Är det att smörja in sig med smör?
Det kan vara också om han kan berätta någon grej som är väldigt dåligt med den här tjejen.
Det, och här ska han få fria tyglar faktiskt. Det kan jag hitta på.
Verkligen.
Äkta. Där kan han bara säga, just det. Ja, jag låg med henne en gång och pruttade faktiskt då. Det var lite pinsamt, men vi gick vidare från det.
Hon
smörjde in sig med smör en gång när jag rätt frukost i sängen. Nej, men... Eller är det farligt vatten?
Nej, men grejen är, för jag har bara den här relationen att haka upp mig på, som jag tänker på. Och då var det en person som jag tyckte var jobbigast.
Mm.
Och det var ju flickvännen han hade haft innan mig.
Mm.
Och jag kommer ihåg att han berättade, det här låter kanske sjukt, men han berättade fysiska saker på henne som han inte uppskattade.
Mm. Alltså, jag...
Men jag var också 16.
Ja, och du var också i en väldigt destruktiv relation.
Exakt.
Så att då var det sådana här grejer man kanske höll sig fast vid.
Ja.
Men det är kanske en farlig väg att gå ner, därför att där kan det också bli att oj, han reagerar på de här sakerna hos henne.
Precis, hur ser jag ut? Ja. För man vill ju inte börja prata om kroppen.
Nej,
man,
alltså...
Men jag bara tänker vad jag lugnade mig med då när jag hade de här bryten av svartsjuka.
Absolut, jag förstår att också när man är 16 så var man, i alla fall jag och du, var i ett mindset att man hela tiden var i konstant konflikt med andra tjejer gällande vem som var snyggast, sexigast och vem alla killar
vill
ha.
Vi vet inte heller hur gammal den här tjejen är.
Nej, det vet jag inte. Men jag känner att den tävlingen har man ju liksom lämnat walk over.
Det är sant.
Och nu kanske jag är mer intresserad av att höra positiva saker om mig själv än negativa saker om andra.
Det är sant.
Men det där får du känna, kära brevskriverska. Och alltså, kom ihåg att han måste hjälpa dig ur det här, därför att han är så en stor del i det. Och ni är i en relation, så att dina problem är hans problem.
Men samtidigt, om jag hade haft en kille som hade haft psykbryt varje dag, att den var svartsjuk på att jag har legat med en annan kille.
Då hade jag verkligen känt mig en röd flagga.
Ja! Oh!
Då hade jag känt, är det här verkligen?
Ja, är det här alltså...
Är det här verkligen sunt? Men, är det här verkligen rimligt hade jag känt?
Men det jag dock hade tyckt varit positivt då i den här bedrövliga situationen är om han hade kommit och sagt, när jag tänker på Roffe, då kommer jag säga det till dig. Kan du bara då säga till mig att jag är fin, att jag är värdefull, att liksom du bara vill vara med mig, att vi har det bästa sexet, att jag har gulliga ögonfransar och liksom...
Verkligen.
Jag
hade också uppskattat om killen då sa till mig, jag vet att det här är helt orimligt, jag vet inte varför jag hakat upp mig och tugga det här.
Exakt.
Jag förstår ju att du har haft ett förflutet och jag vill inte att det ska vara så här. Jag vill inte reagera på det här viset, men nu gör jag det.
Ja, precis. Det som måste hända är att den som är svartsjuk får inte skamma den andra, utan snarare ta upp det som att jag har det här problemet. Som att man är deprimerad eller som att man har ätstörningar eller vad som helst. Det här är en störning som den personen är medveten om, som den vill bli av med, och de ska lösa det tillsammans.
Exakt. Jag önskar att jag inte reagerar så här, men nu gör jag det. Så jag tror vi får jobba på det.
Maila oss på likaolikapodden@gmail.com så kanske vi tar upp din fråga i våran podd. Ha det så bra, ni!
Hejdå!